Halleluja, tack Jesus. Ja, det är härligt att känna Gud tycker jag. Jag älskar det, att känna Jesus. Det är en förmån att få ge av det som Gud lagt ner i våra liv. Det är en sån välsignelse. Du som funderar på det här med att känna Gud, vad det är för någonting? Ja, det är så här, Gud har lagt ner i varenda människas liv gåvor och talanger. Det har gjort det alltså, även i sådana som inte känner Jesus, man har fått talanger och fått gåvor. Gud har tänkt att någon ska brukas till människors hjälp. Och vi som kristna har en fantastisk möjlighet här att kunna få, liksom få ge av det. Att man skulle stå så här och predika, det fanns ju inte i min tanke när jag var en liten pojk så här. Och allra minst när man tänkte, när man hade välja stamningsproblem, tänkte man, varför valde Gud mig när man inte kunde prata rent? Ja, det svaret kanske vi inte får någon gång. Varför Gud valde just mig till och valde dig till någonting annat? Det är svåra frågor som kanske är obesvarade många gånger. Men vi får helt enkelt lita på att han som har skapat dig och mig, han vet nog hur vi ska fungera. Vad tror ni? Visst är det så? Skaparen känner sin skapelse. Och därför så gör detta med väldigt frimodighet, men också med väldigt också respekt. För jag tänker att nästan vem som helst kan stå och läsa Guds ord ifrån talarstolen. Det är inte så svårt, det är bara att slå upp i bibelord och säga någonting om det. Men att få säga det på ett sådant sätt att människor känner att jag blev mött idag. Det var inte bara ett ord som man läser, som man kanske kan i huvudet, till exempel Johannes 3:16, utan någonting hände i mitt liv. Fast du kanske har hört ett ord massor med gånger, så kan ett ord bli nytt för dig. Johannes 3:16 kan du fortfarande läsa efter 60, 70, 80 år. Och det är inte samma ord egentligen. Ja, det är samma ord på ett sätt då, va? Men anden verkar på ordet. Därför att utan anden så blir det bara en historiebok. Vad som hände då och då. Men anden är en sån fantastisk person som kan liksom lysa på ordet. Så är det som att du befinner dig mitt i texten. Har du tänkt på det någon gång? Att det är som att Gud tar dig tillbaka till när han var i Israel under dryga 30 åren. Och så upplever du, men så är det som att texten bara berör dig i din situation. Och jag liksom bara ber just nu att du ska bara få uppleva att de här gamla texterna blir nya för dig idag. Och det jag vill tala om idag, det är ditt och mitt hjärta. Du förstår, människan består av tre delar. Han består av en kropp. Handen är en kropp. Själen är en del som du inte kan se. Det är tankar, vilja, känslor och minnen. Men du har också en ande. Och anden är ju platsen där Gud verkar i dig. När du blir frälst, då blir din ande levande. Den blir född på nytt, för Gud flyttar in med sin ande. Då får du en kontakt med Gud. Då blir du en ny skapelse, Jesus Kristus. Och idag vill jag liksom tala om ditt och mitt hjärta, eller din och min ande. Vad har Gud tänkt med den? Vad är syftet med den? Därför att du och jag är kallade att leva inifrån och ut. Inte utifrån och in. Vi är kallade att leva av det som Gud har lagt ner i din och min ande, genom själen, ut i kroppen. Och vi ska börja gå till Apostlagärningarnas 17 kapitel. Apostlagärningarna 17. Apostlagärningarna 17. Här handlar det om att när Paulus är i Aten på Areopagen och går omkring där och titta på deras avgudabilder där. Och så får han då se han säger så här, vers 22 i Apostlagärningarna 17. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. Jag är inte religiös, det är inte du heller. Vi är inte religiösa, vi är kristna. Religiös ska du absolut inte bli. Ibland när man exempel ut så här bland människor och säger att jag jobbar som pastor, jag har du är religiös? Nej, sa jag, är inte religiös. Jag är kristen, jag är frälst, jag tror på er, jag älskar Jesus. Ja, men du vet vad jag menar. Jag vet vad du menar, sa jag. Men religiös, då är man, då handlar det om religion. Du är inte religiös, för du vet att du inte är frälst på grund av gärningar. Eller hur? Du är på grund av frälst av Guds nåd, en gåva. Så du ska inte bli religiös. Passa dig för det. Okej, det var parentes. När jag gick omkring och studerade era gudabilder, säger Paulus, fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud, står det där. Då säger han så här: det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Alltså han säger så här: ni tillber en gud som ni inte känner, den guden vill jag berätta om, för jag känner den guden, säger Paulus. Och det är så här, du och jag, vi kan känna guden. Det står så här i Johannes 17, detta är evigt liv. Vers 3, att det känner dig den enda sanne guden. Livet går ut på att lära känna en gud som är osynlig för våra fysiska ögon. Men du kan erfara honom i din ande. Så säger han så här: Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Alltså det här är en fantastisk vers. Ser du vad han säger här? Han säger så här: jag bor inte i en kyrka, så sorry, Gud bor inte i korskyrkan. Han är här, det är en helt annan sak, men han bor inte här. Han verkar här, men vet du en sak? Han har tagit sin boning i ditt hjärta. Guds tempel, det är din ande. Eller hur? Gud bor i din ande. Alltså han kommer inte liksom att gå beroende på vad du gör. Han kommer liksom inte att gå beroende på hur det ser ut i det yttre, om det är högkonjunktur, lågkonjunktur. Han bor i ditt, han har tagit sin boning i dig. Från den stunden då du öppnar hjärta för Jesus, då flyttade han in i ditt hjärta, och där bor han. Och jag vill säga, det är svårt att bli av med Jesus ifrån ditt hjärta. Har du väl släppt in honom, det ska mycket till om man flyttar ut. Då ska du medvetet säga: försvinn härifrån Jesus, jag vill inte längre tro på dig. Men det gör du inte. Inte jag i alla fall. Nej. Utan han vill bo i ditt hjärta. Och nu säger han här: jag bor inte i tempelhus gjorda med händer. Jag bor i ditt hjärta. Och om vi går tillbaka här till Apostlagärningarna 13. Så ska vi läsa en annan vers här. Apostlagärningarna 13. Vers 21. Där talar Paulus om historien om löftet om Messias, vad som hände i Israels historia. Han börjar som en Mose, går framåt där med genom allt det här. Och så säger han så här ifrån vers 21. Vi kommer allt det här med domarna som var där i Israel, med Simson och Jefta och allt vad de heter, och Debora och Gideon då. Va? Och så säger han så här från vers 21. Sen bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem, och han gav honom sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Vilket fantastiskt vittnesbörd om David. Saul var inte en man efter Guds hjärta. Och ändå gjorde Saul faktiskt ganska bra saker. Men det var en väldig skillnad på Saul och David. Därför folket begärde en kung. Det var folket som krävde en kung. De var trött på dessa domare som kom. Först kom den ena och var ett tag. Och sen var han borta. Och sen kom nästa då. De ville ha en kung som de kunde lita på. Okej, säger Gud, jag ger dig Saul. Och Gud smorde. Saul, han blev smord av profeten Samuel. På Guds befallning. Men sen står det faktiskt att Gud avsatte Saul. Varför det? Inte för att han inte gjorde bra saker, men för att han inte lyssnade till Gud. Men så säger han här om David. David, det är en man efter mitt hjärta. Och Gud sa så här till Samuel, så här, du ska gå och smörja David till kung. Sluta sörja över Saul, jag har förkastat honom. Därför han lyssnar inte till min röst. Det var inte en man efter mitt hjärta. Som säger, du ska gå till Isais hus och smörja en av hans söner till kung där. Och då vet ni historien där i Första Samuelsboken 16 kapitel. Man kommer där och så kommer Eliab, den äldste där, stor och ståtlig, var ute i kriget. Det måste vara han. Nej, säger Jesus, det är inte han. Titta inte på ögonen. Titta inte efter det yttre. Titta efter hjärtat. Du förstår, när Gud utväljer människor, då tittar han inte första hand på det yttre. Är du duktig? Har du talanger? Det är bra att ha talanger, men om man ska titta på bara det och inte efter hjärtat, då blir det väldigt, väldigt kortvarigt. Gud vill ha människor efter sitt hjärta, och han såg David hade ett hjärta som var efter Guds hjärta. Alltså Gud vill koppla ihop ditt och mitt hjärta med sitt hjärta. Det är därför han har tagit sin boning i dig och mig. För att Gud vara närvarande i ditt och mitt liv. Och nu säger han här, David är en man efter mitt hjärta. Om vi går till Matteus 15. Matteus 15 är kapitel. Ni kommer få väldigt mycket bibelord här, men det är för att jag vill visa på vad som händer i människors liv. Och vad som säger Gud skulle vilja att det vore. Matteus 15, vers 1. Då står det så här. Sedan kom några fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade, varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Han svarade dem, varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt, hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor, det du kunde ha fått som hjälp av mig, låta istället bli en tempelgåva, då ska han inte hedra sin far eller sin mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Då säger han, hycklare, Jesaja profeterar rätt om er. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Det betyder alltså att vi kan till det yttre vara väldigt, väldigt gudfruktiga. Men våra hjärtan är långt ifrån Jesus. Alltså vi har inte låtit oss, alltså Gud har inte fått beröra ditt och mitt hjärta. Och de här var så noga med det yttre. Man ska tvätta händerna så här, för de tänkte så här. Om jag nu ska äta nu då, va? Då är jag oren. Och Jesus säger så här sen då i nästa mening då. Att han säger så här. Att de tror liksom att det här med det yttre med kött och så här då. Att det gör det oren. Då säger Jesus så här. Det är inte det som är i det yttre som gör människan. Utan det som är från insidan som gör människan oren. Alltså hjärtat är en plats där vi kan uppleva så mycket av saker som inte är bra. Därför behöver vi bevara ditt och mitt hjärta rent. Därför Gud vill ha med dig en intim kärleksrelation. Därför har han tagit sin boning i dig och mig. Gud vill ha ett rent hus i ditt hjärta. Nu tänker du så här, hur allsen ska Gud kunna städa upp i mitt liv? Du förstår, Gud han är duktig på att städa. Han har en väldigt bra dammsugare på att säga. En väldigt bra diskmedel som heter Jesu blod. Du ska inte fokusera just nu på allt. Och du tycker att du har så mycket skräp i ditt liv. Titta på den finaste lokalvården du kan hitta. Det är Jesus, den helige ande. Och vet du, han vill att du ska känna att han älskar dig. För om det vore så här att Gud skulle komma in bara till städade hjärtan, till hjärtan som är fullständigt pyntade och fina och det är så puttinutte, det är så gulligt, det är så fint, då skulle ingen kunna bli frälst. Men Gud vill flytta in i ditt liv, och du vet när han flyttar in, vet du vad han säger då? Så här, jag säger så här, ja Mats, jag bor i ett hjärta, men han säger det är lite mycket damm här, det är lite mycket, det är lite smuts där, kan inte jag få ställa undan det i ditt liv? Han säger inte så här, hör du din lortgris? Och vad du är smutsig så här. Nej, han går inte att anklaga dig, men han vill gärna. Men du förstår, han sätter inte igång och stressar upp dig, utan han säger, men där har vi lite dammtus, där, liten lort. Kan inte jag få ta upp den, säger han så här. Då säger du, varsågod Jesus. Varför gör du det? Därför att du har upplevt att du är så älskad av Gud. Han har tagit sin boning i dig. Det är detta jag pratar om just nu. En man efter Guds hjärta eller en kvinna efter Guds hjärta. Det är en lärjunge som älskar Jesus. Och du vet, när han kommer in i ditt hjärta, som du står på Masavåken 3:20, att jag står och knackar vid dörren. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom, vad står det? Och hålla måltid med honom och han med mig. Det är detta jag pratar om, att ditt hjärta är så viktigt. Därför att du är ett tempel för den heliga ande, i första kor, 6 kapitel. Du är ett heligt tempel, din kropp är ett tempel för den heliga ande. Och du kan ju inte på egen hand städa ut allting, utan det är ett samarbete med Gud i ditt liv. När han visar dig, Mats, det här vill jag ta bort i ditt liv. Varför vill han det? Därför att ju mer han får städa i ditt hjärta, desto mer får Guds härlighet rum i ditt liv. Och det är Guds härlighet som ska stråla ut ifrån dig. Jesus var en person som var fullständigt öppen med fadern. Det fanns ingenting av barriär i Jesus överhuvudtaget. Han hade en ständig kontakt med fadern, ständigt så här hela tiden. Och det står i Johannes 5 kapitel så här, att när han säger till de så här som går och anklagar honom för att bota en sjuk på sabbaten, då säger han så här: sonen kan inte göra något av sig själv. Han gör bara det han ser fadern göra. Med andra ord, han gick och hade en ständig kommunikation med fadern hela tiden. Han blev aldrig störd i den överhuvudtaget, för han var så fullständigt överlåten. Och vi ska se på ett ord här ifrån Markus 2 kapitel. Så ska du se här hur Jesus bara tittar. Han är som ett laseröga. Det är nästan lite otäckt det här. Vet du att Gud ser allt i ditt liv? Han ser allt i ditt liv. Jag ser inte allt i ditt liv. Men Gud ser. Du är genomskådad av Jesus. Oj då. Det var jobbigt det här. Ser han allt i mitt liv? Ja. Han ser varenda litet dammkorn i ditt liv. Det minsta lilla ser han just nu. Men han säger så här: mitt barn, frukta inte. Jag älskar dig. Du behöver inte vara rädd för mig. Men han har genomskådat dig fullständigt. Du är avslöjad. Men du är älskad så underbart av Gud. Markus 2. Och här är en fantastisk berättelse. När Jesus är hemma i Kapernaum. Och han undervisar där. Och det är så mycket folk så de får inte plats ens utanför dörren. Då står det så här från vers 3. Då kom man till honom med en förlamad man som bars av 4 män. Och då kunde inte komma in då, va? Då går de upp på taket, tar bort där taket och hissar ner mannen framför Jesus. Och så står det så här, vers 5. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Och jag tänker ibland så här, varför säger Jesus så? För hade han syndat? Det står inte huvudtaget att han hade syndat. Det kanske var så här att han kände en skuld, fördömelse. Han kände att jag är den största syndaren i sitt liv. Och då säger Jesus så här: dina synder är förlåtna. Alltså, människor kan känna skuld i sitt liv. Har du känt skuld någon gång? Fördömelse, anklagelse. Du kanske har gjort någonting och då känner du det här: jag känner mig skyldig, jag känner mig skuld. Jag mår inte bra. Och det är ju så här, när man har syndat, då känner du det här: nej Jesus, det här var inte bra. Och det är helt rätt, du ska känna så, inte anklagelse, men du känner den här sorgen, bedrövelsen över att du föll på någonting här nu också då, va. Men då har vi det här med att vi får bekänna våra synder, men man kan känna en skuld. Den här mannen kände en skuld och Jesus vill säga så här: mitt barn, dina synder är förlåtna, du behöver inte vara rädd. Du är inte syndare. Jag ser inte dig på att du har fått det här på grund av att du har syndat, utan du är förlåten. Men då står det så här, vers 6. Nu satt det några skriftlärda. De är inte där för att få se Jesus göra under. De är där för att se Jesus. Vad ska du hitta på nu? De är där för att spionera på honom. De har ingen som helst längtan efter att få se under och tecken. Utan de är där bara för att anklaga Jesus fullständigt. Nu satt där några skriftlärda. Och de tänkte i sina hjärtan. Med andra ord, de var tyst. De sa ingenting. Varför talar han så? Alltså de tänker så. Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Här tycker jag en häftig vers. 8. Jesus förstod genast i sin ande att det tänkte så inom sig. Avslöjade. Jesus vet genast vad du tänker just nu. Oj. Gör han? Ja. Han ser vad jag tänker nu. Vi kan aldrig dölja ens våra tankar för Gud. Det är uppenbart för Gud. Och vad är det för vits med att Gud ska, att vi ska vara, känna oss liksom avslöjade? Ja, det är för att vi ska frukta Gud. Gud vill ha din och min överlåt sig, att vi inte går bär på tankar som inte gagnar honom, som gör honom bedrövad, därför att han har ju tagit sin boning i dig och mig. Han bor ju i dig och mig, han är närvarande i ditt och mitt liv, han vill ditt och mitt bästa fullständigt. Och då är det så viktigt att vi tänker tankar som är i enlighet med Guds hjärta, med Guds tankar. Att vi inte liksom tänker, och måste hunga så mycket lovsånger, måste vi göra det här, det passar inte mig, det är ingenting för mig så här, och det, kan vi inte göra någonting som passar mig? Ja, det handlar om vad har Gud på sitt hjärta, det handlar inte om vad tycker vi det ska gagna oss, utan vad är det som behagar Herren, vad är det som Gud gillar, vad är det Gud vill ha i våra liv? Vi måste liksom fråga Gud, vad är det du vill? Vad är du intresserad av? Vad ligger på ditt hjärta för Gud? Alltså varenda möte, varenda samling vi har, så behöver vi liksom fråga Gud, vad vill du med detta möte? Det betyder ju inte liksom att jag liksom kommer hit och inte förbereder mig. Absolut inte, men ska du predika på ett möte eller leda mötet, du går och förbereder dig. Men ändå det här med att du är inte låst vid vad du har. Jag har fått det här, nu ska jag ha fram mitt här. Utan du är öppen för Jesus, att vill han lägga om någonting, vill han liksom få in sin agenda. Han kanske överraskar dig fullständigt så här. Ja, men låt han göra det då. Alltså det handlar om att få in den här känsligheten. Jesus, han var så otroligt känslig. Och att vitsen med att han Gud bor i hjärta, det är att vi ska få den här intima känsligheten. Bara en tanke räckte för Jesus. Han visste direkt på en gång. De kunde inte dölja. Därför ska vi inte liksom försöka lura Gud och tänka, han ser mig inte, han ser dig och mig. Han ser allting. Vi ska kolla här på, ska vi se hur länge jag håller på här, 20 minuter håller på. Jag sa det här med David, han hade ju en son som hette Salomo, och vi ska titta lite grann här kort, inte så mycket, men om Salomos liv här. Men vi ska gå till Ordspråksboken, det kommer efter Saltaren. Och Ordspråksboken är skriven av Salomo. En fantastisk bok faktiskt. Väldigt många visdomsord. Men han berättar där också i början hur det var när han, alltså han talar om att när David gav honom de sista instruktionerna innan David skulle dö. Då säger han så här från Ordspråksboken 2, vers 1. Vers 1. Min son, Om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten, ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten, om du söker den som silver och letar efter den som efter skatte, då ska du förstå vad det är att vörda eller att frukta Herren och finna kunskapen om Gud. Han säger här, om du böjer ditt hjärta, ett hjärta som är formbart, böjer sig. Alltså inte motsträvig och stel som en pinne eller som en eller någonting, utan det böjer, en aktiv hand, att du böjer ditt hjärta. Alltså du är intresserad av, vad är det Gud har för mig? Vad vill han mig just nu? Ett hjärta som är mjukt, ett hjärta som är överlåtet, ett hjärta som är formbart av honom. Det är det Gud vill se. Det är alltså Gud vill ha ditt och mitt hjärta. Det är det enda han vill ha. Det finns en... Jag vet inte hur det är med dig, om du är ute mycket på Facebook. Jag är ute ibland så här och tittar igen på det. Och det finns faktiskt ibland sådana här, egentligen ganska ofta, kristna inlägg av andra. Och då finns det en liten bild på en pojke. Kanske 5-10 år. Någonting sånt. Och så står han där vid Jesus och tittar på honom. Och en pojke kanske på 50 år kanske inte är så medveten om allt han har, eller hur? Han kanske har lärt sig att gå, kanske lärt sig att cykla, men kanske inte vet så mycket vad han har fått för gåvor. Och så säger han så här till Jesus, han står på knä. Och så säger han så här till Jesus, han tar ut sitt hjärta och visar för Jesus, det är allt jag har. Det är allt jag kan ge dig. Det är mitt hjärta. Och så väntar han då på svar från Jesus och säger Jesus så här, det är allt jag vill ha. Det enda jag vill ha av dig, det är ditt hjärta. Jaha. Det enda han vill ha av dig, det är ditt hjärta. Din vilja, din passion, din kärlek för honom. Allt utgår från ditt och mitt hjärta. Då säger han här, om du ditt öra lyssnar, att höra en sak, att lyssna, vad säger han här? Att liksom att böja sitt öra, jag kommer ihåg när jag gick på bibelskolan på Arken, så var det där idag en bibellärare som hette Birgitta Rosen. Då sa hon så här, hon talade om det här med att lyssna till Herren, och då sa hon så här, ni kristna, ni skulle behöva ha elefantöron så att ni verkligen hör vad mästaren säger. Och om du tänker just nu att du ska ha nu, inte de här just nu, men alltså elefantöron, de hör väldigt bra. Och vi behöver ha öron som lyssnar aktivt. Vad är det han säger? Därför att du vet, när Jesus talar till dig och mig, då skriker han inte. Han kan vara högljudd, det kan komma starkt. Men när Gud talar till dig, då är den här lågmälda stämman. Alltså du måste lära känna den här inre rösten i ditt hjärta. Den här, nu talar han här. För du har tränat upp din känslighet. Du har tränat upp ditt hjärta att lyssna till honom. Och det här är någonting som kommer med åren. Det lär du inte på ett möte. Det handlar inte om att be en kvart och då. Det handlar om att söka Gud kanske ibland i timmar och bara sitta med honom. Om vi går till kapitel 3. Där. Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta, för det ska ge dig långt liv och många levnadsår och frid. Låt inte godhet och sanning lämna dig. Bind dem runt din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla, så finner du nåd och gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Det här är en vers som många har snubblat på. Och tänker man så här, använd inte ditt förstånd. Han säger inte det. Men när det handlar om att förtröstan på Herren, då kan du inte lita till den heliga knoppen. Då handlar det om hjärtat. För förtröstan, om du ska använda ditt huvud att lita till Herren och förstå honom, då kommer du inte långt huvudtaget. Därför Gud är så mycket, mycket större än din och min tanke. Det betyder inte att du inte använder ditt förstånd. Sen när du ska åka på en resa någonstans. Jag ska åka nu i höst nu med min familj ner till Rhodos. En resa som kostar över 80 000 kronor. Vet vad jag gör med den? Jag sparar pengar. Det är bra att göra det. Det är inget fel att spara pengar. Det är inget fel att planera. Det är inget fel att göra en budget. Kära du, jag gör en budget varje månad. Det är jätteroligt att se. Åh, pengarna räcker till. Vi har pengar till mat, vi har pengar till lånen, vi har pengar till allsammans. Och jag får pengar över. Det är jättekul. Men det handlar om att förtrösta till Herren. Så du kan inte sätta din förtröstan till pengar, till det yttre, till bilar, vad du än har. Utan din förtröstan måste vara till Herren. Och det kommer från ditt hjärta. Tro kommer av hjärtat. Tro är hjärtats tro, inte knoppens tro. Hon säger här, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på det, förlita dig till honom. Då ger han dig förstånd. Mats, du ska tänka så här ska du göra. Därför du har alltså ett hjärta som förtröstar. Det är ett hjärta som är överlåtet till honom, som vet bättre än vad du vet. Det där har han just nu då, va? Och då ger han dig insikt och förstånd. För vi läser i Isaiah 9, han är underbar i råd. Alltså du hittar ingen bättre rådgivare än Jesus. Om du ska få råd, gå till Jesus. Det är inget fel att gå till människor för rådgivning. Men gå till Jesus. För av honom får du råd på alla områden. Alltså förstår du vilken vän du har fått. Vilken gåva, vilken skatt du har fått i ditt hjärta. Som är intresserad av varenda liten del i ditt liv. Som är intresserad, som älskar dig så mycket. Men det enda han vill ha av dig, det är, kan jag få ditt hjärta, Mats? Ja, Jesus, ta mitt hjärta. Får han ditt hjärta. Och du ska se vad fantastiskt det blir. Då går med mig här nu till. Nu ska vi se här nu på första kungaboken. Och se här nu på Samuel. Eller Salomo. Första kungaboken. Jag ska försöka skynda mig här. Men jag vill gärna visa dig vad som händer när en människa vänder sitt hjärta helt och fullt till Gud. Och vad som händer när en människa viker bort ifrån Gud med sitt hjärta. Första kungaboken 3. Och då är det så här, David är död, han har gett sin son de sista instruktionerna. Han säger så här, glöm inte det här, lita till Gud, vandra med Gud, lyd honom. Han ger sina sista instruktioner. Och sen då, kapitel 3, vers 1 där, så står det så här, genom giftermål blev Salomos släkt med farao, kungen av Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Där fick hon bo tills han byggt färdigt sitt hus, liksom Herrens hus och muren runt Jerusalem. Men folket offrade på höjderna, eftersom det fortfarande inte hade byggts något hus åt Herrens namn. Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar, utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Det var nästan bra. Utom detta då. Och så det, kungen begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden. Och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Vad säger jag, det här var en test. För Gud ville se. Vad finns i ditt hjärta, Salomo? Tänk om Gud skulle fråga dig. Be mig vad du vill. Du ska få det. Fantisera nu. Det är okej. Okay. Vad skulle du be om? Ja, jag skulle be om en världens lyxbil, säger du kanske då. Jag skulle be om ett fint hus. Ja, Gud skulle säkert ge dig det. Men vad säger Salomo här? Du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far. Därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet. Och med ärligt hjärta mot dig. Ett hjärta hjärta efter Guds, ett hjärta efter Gud, det är ett ärligt hjärta. Alltså det är ett hjärta som är ärligt när man begår fel. Det är inte en människa som är perfekt, som aldrig gör fel. Det vet du att David, han gjorde mycket fel. Eller mycket, i alla fall några fel. Han begick äktenskapsbrott med Batseba. Han slängde fram Uria där i ledet så att han skulle bli dödad. Och det tycker Gud inte om. Ändå säger Paulus, eller Gud, en man efter mitt hjärta. Gud vill att du ska vara ärlig. Okej. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron så som det är idag. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David, men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Kan du se här, sitter han som är kung och han känner sig fruktansvärt begränsad. Hur alls en dag ska jag axla detta ansvar? Hur ska jag fixa det? En ung man! Din tjänare här bland ditt folk som du har utvalt, ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta, ditt stora folk? Detta, det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv utan att kunna förstå vad som är rätt. Därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Ja, och så vet du sen historien att han fick en sån vishet, en fruktansvärd rik kung. Alltså skulle vi omsätta i dagens penningvärde Salomos rikedom, så handlade det om åtskilliga miljarder. Han skulle idag vara världens rikaste man med råge, kan jag säga dig. Vem gjorde honom rik? Vad säger ni? Gud. Varför det? Han gav sitt hjärta. Det betyder, du, för Gud är det mer värt ditt hjärta än alla dina rikedomar. Om du är så miljonär, om inte han har ditt hjärta, vet du vad du är? Du är fattig. Om du ger honom hela ditt hjärta, odelat, då är du rikare än, vad heter han, Bill Gates heter han så? Microsoft-grundare. Du är rikare än Ingvar Kamprad. Du är rikare, du kan ta vem du vill. Du är rik. Sträck på dig. Wow! Jag är van till kungas kung, jag är rik. Du kan inte miljonär till pengar. Men du är rik därför du har fått det bästa. I honom står det, krossofrihet, vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Om du läser Osos-boken så kan du också läsa om att visheten, det är som en dyrbart halsband. Långt, det är dyrbara än silver och guld. All världens rikedomar kan inte jämföra sig med Guds vishet. Han fick en sån vishet, Salomo. Han fick såna rikedomar. Och till och med när drottningen Saba kommer för att testa honom. Det står i kapitel 10 här. Hon kommer dit för att testa honom. Främmande ifrån och få höra detta. Och han har svar på varenda fråga. Ingenting var dolt för kungen utan han kunde ge henne svar på allt. Så såg det så här från första kungaboken 10, vers 4. När drottningen av Saba såg Salomos hela vishet och såg huset han hade byggt och rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor och hur de var klädda och hans hovmän och brännoffren som han offrade i Herrens hus, blev hon utom sig av förundran. Hon sa till kungen, så var det då sant att jag i mitt land hörde om dina ord och om din vishet. Jag ville inte tro det förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men se, inte ens hälften hade berättats för mig. Du har långt mer vishet och rikedom än jag har hört genom ryktet. Lyckliga är dina män, och lyckliga är dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Välsignad är Herren din Gud som har funnit sådant behag i dig och satt dig på Israels tron. Herren älskar Israel för evigt. Det är därför han har gjort dig till kung, för att du ska skipa lag och rätt. Hon gav kungen 120 talenter guld. Det är 3,5 ton guld, står det i min kommentar här. Alltså det här är så otroligt. Bara för att Salomo bad om ett vist och ett mjukt hjärta inför Gud. Det var det enda han bad om. Och Gud gav detta. Alltså Salomo, hans hjärta var inte alla rikedomar. Hans hjärta var att han ville vara en gudfruktig kung. Han förstod att det här är inte jag, säger Salomo. Det här är ju Herrens välsignelse. Det är ju Guds behag i mitt liv. Men nu ska du se här nu på en vändning. Kapitel 11, nu kommer det tragiska. Kung Salomo hade vid sidan om faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomitiskor, sidoniskor och hetitiskor. Det hörde till folk som Herren hade talat om och sagt till Israels barn. Ni ska inte gå in till dem, och det är inte till er, eftersom det kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 hustru av förstlig rang och 300 bihustru, och dessa kvinnor förledde hans hjärta. När Salomo blev gammal förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren hans Gud, som hans far Davids hjärta hade varit. Och så kan ni läsa själv sen. Han följde Astarte, ammoniternas vidrighet. Salomo gjorde det som var ont i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren, så som hans far David hade gjort. Och sen blir det så här att Salomo födde en son som hette Rehabiam. Och så hade han en tjänare som hette Jerobiam. Och när Rehabiam blev kung, då kommer Jerobiam från Egypten, därför att han blev bortvisad från Israel, för han gjorde uppror mot Salomo. Vill ta makten, då blir han bortförd. Då kommer han tillbaka och säger han så här, att när han då får höra att nu är Rehabiam kung där, nu är han där. Då säger han så här: din far, alltså Salomo, gjorde vårt ok tungt. Det var jättejobbigt. Kan du tänka dig Salomo, denna fantastiska kung, gjorde oket tungt. Varför det? Han vände sig bort ifrån Herren och följde andra gudar. Och säger han så här: kan du lätta nu det ok nu som din far la på oss? Då står det att Rehabiam, han rådgjorde med de gamla som hade varit med Salomos regering under hans kungatid. Och han säger: vad tycker ni jag ska göra? Jag säger så här: vårt råd är, ta bort alla dessa nu bördor du har just nu. Gör livet lättare för dem. Då kommer du att få sitta under en lång tid. Då kommer du bli en älskad kung som Salomo blev i början. Men Rehabiam lyssnar inte dem, utan då vänder han sig till de yngre istället. Och frågar dem: vad tycker ni jag ska göra? Ja, så här ska du säga, så här, för de liksom tänkte ju på att nu har du makten här, nu ska du verkligen visa din makt och få respekt här. Ja, då säger de så här, säg så här till Jerobeam att har min far gjort ett ok ännu stort, då ska jag göra det ännu större. Jag ska bli ännu värre än Salomo. Och då slutade det med att Israel blev delat som rike. Rehabiam blev kung över Juda rike. Jerobeam blev kung över Nordrike, över Israel. Så blev det en delning, en schism som varade under långa år. Vet du hur det började? Salomo. Och när man läser predikaren så är det en beskrivning av när efter Salomos fall, hur han ser allt är förgängligt, allt är förfängligt. Det finns ingen glädje alls, det finns liksom ingenting alls, det är bara klagande. Han inser vad han hade gjort bara för att han inte i allt följde. Du förstår, om vi ska följa Jesus så måste han få hela vårt hjärta. Det går inte med 99%. Han måste få 100% av ditt och mitt hjärta. Alltså, han måste få ge dig, jag vill säga, dödsstöten. Alltså, förstå mig rätt just nu. Men han måste ha ditt odelade hjärta. Det är det enda Gud vill ha dig. För han har tagit sin boning i dig. Han vill ha hela ditt hjärterum för sig själv. Han vill städa ut i ditt liv. Ha din odelade uppmärksamhet. Och det betyder så här att du kommer kanske att synda. Jag ska säga, du kommer att synda. Jag kommer att synda. Därför vi är inte Gud. Vi är människor som har vårt kött. Som frästar oss och vi frästar oss. Men jag är så glad att du läser detta, Tommy. Att så långt som öster från väster. Så långt låter han våra synder vara ifrån oss. Amma, säger du. Om nu Gud då låter oss våra synder vara ifrån oss. Varför syndar jag då? Det borde ju vara tvärtom. Jag borde inte synda överhuvudtaget. Ja, så enkelt är det inte. Men Gud skickar inte på dig liksom att nu ska han testa det här och se. Ja, Mats, ska vi se nu och klara av det här just nu? Nej, han vill inte att vi ska synda. Han låter det vara från oss. Men när vi ger hela vårt hjärta till Jesus fullständigt så här då, va, då får synden mindre tillfällen i vårt liv att frästa oss. Eller frästa ska han uppleva. Men då har du fått en kraft som säger nej. Varför det? Därför jag älskar Jesus och han älskar mig så mycket. Därför vill du inte synda, därför vill du inte bedröva honom. Det står i Efesierbrevet, bedröva inte Guds heliga ande. Fariseernas hjärta, de var hårda. De var stenhårda. Och Jesus, han går rakt på. Ni hycklar, säger han. Ni tar bort kunskapen i ordet. Själva kommer ni inte in i det. Och andra går ni och hindrar. Som vill ha detta. Ett ord till. Vi ska snart be här just nu. Matteus 5. Matteus 5 kapitel. Det var det inte alls det. Matteus 6 ska det vara. Matteus 6, vers 5. När ni ber, ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger i sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Vad menar han här nu då? Menar han att du måste ha ett bestämt rum i ditt hus? Ja, det är bra att ha ett rum där man får vara sig själv, eller hur? Det är skönt ibland att dra sig undan och säga, nu vill jag vara för mig själv här. Du kan ha en favoritrum eller någon plats där i ett hem där du känner, här slappnar jag av. Men när han nu talar här nu om din kammare, då talar han om din inre kammare, ditt hjärta. Då säger han så här, gå in i din kammare, ditt innersta, där Gud bor. Han bor ju där, eller hur? Och så börjar du liksom bara bli stilla inför Gud. Hur ofta har du och jag blivit stilla inför Gud? Där vi säger ingenting. Vi bara är med Gud. Känner vi så här, det kryper i benen på mig så här. Jag är lite orolig så här nu. Det är liksom lite, jag tänker på maten. Jag tänker på, ja, det skider där och det är där. Och så känner du, då är svårt att koncentrera dig. Ibland kan det vara svårt att koncentrera sig att, när man ska vara inför Gud. Att inte be för det och det och det, utan bara, nu Jesus, nu är det du och jag i min kammare, mötesplatsen, kärleken. Kan du säga till Jesus, Jesus, nu stannar jag upp här just nu. Det kanske är 5 minuter, kanske 10 minuter. Jesus, nu är det du och jag. Och så kan du börja kommunicera med Gud. Använd tungotalet. Och be tunga killamassontore. Kidalabasanta pendolostokorada kidia. Ikidosta pendolokoria. Vet du vad du gör då? Du talar hemligheter till Gud. Du förstår, när man älskar någon, då har man lite hemlisar för sig, eller hur? Man säger inte till vem som helst, vad som helst. Utan man säger, det här är inte till vem som helst, det är till min älskade. Jag har lite hemlisar här. Vet du, du kan ha hemlisar för Gud. Och du vet, när du ber i tunga inför Gud, djävulen fattar inte ett ord vad du säger. Han kan aldrig tolka ditt tungotal. Och så talar du ord av kärlek till Gud. Din ande kommunicerar med Gud. Är det fördolda? Ingen människa vet vad du håller på med. Du bara är med Gud. Och så går du upp till Gud. Och säger han så här, åh Mats, nu är han med mig. Och så kommer det ett litet smile på Guds mun. Och du tänker det där, åh, jag älskar min pojke, älskar min son. Nu vill jag välsigna honom. För nu har han sin odelade uppmärksamhet på mig. Det är en längtan. Alltså att få den här passionen efter Gud. Det är inte, nu måste jag be igen. Åh, jag kan inte be. Men det kan också vara så här att man känner så här att kroppen och själen inte är i stillhet. Vet du vad du kan göra då? Då kan du göra så här. Att du kan överlåta din kropp. Du vet, om du läser Romarbrevets 12 kapitel, så står det att vi ska frambära vår kropp som ett levande offer. Jag har inte läst det, hur? Romarbrevet 12. Frambär din kropp. Lägg din kropp, armar, alla dina organ, lägg hjärta, lungor, magsäck, levern, hela, gå igenom kroppen. Jesus, nu överlåter jag min kropp till dig. Varför ska du göra det för? Därför att kroppen kanske har lite spänningar så här. Kroppen behöver få slappna av, för liksom få lugna ner sig. Speciellt om man då exempel har värk. Om du exempel har värk, då kan du göra en överlåtelse till din kropp till Jesus. Jesus, nu överlåter jag min kropp till dig. Därför du är barmhärtig. Han har skapat din kropp så vackert. Så underbart. Och så kan du tacka Gud. Jag tackar dig för att jag är skapad så övermåttan underbart. Lägg kroppen på altarplatsen till Jesus. Frambär din kropp och inbjud den helige ande. Helige ande, välsigna min kropp nu. Fyll min kropp nu. Fyll mina blodkärl. Fyll mina lungor. Fyll mina celler. Fyll mina ben med din närvaro. Då slappnar kroppen av. Då känner du det här. Åh, vad skönt det känns. Det är där Gud vill komma. Sänd din själ. Tankarna, du vet, de far hit och dit, det är fram och tillbaka, och det är där. Det är Ukraina där, och det är Iran där, och det är där, och det är där. Överlåt tankarna till Jesus. Till exempel, läs en text i Bibeln. Läs Psalmen 23. Det kan du nästan i huvudet, eller hur? Slå upp din Bibel, så läser du Psalmen 23 långsamt så här. Och så ber du den helige ande liksom föra dig in i Psalmen 23. Alltså man kan faktiskt överlåta också själen. Och själen inte minst kanske är det jobbigaste, därför att man har så mycket tankar. Och det är svårt just då för att bli stilla inför Gud då, va. Men när du då överlåter din själ till Jesus. Så till exempel läsa en text om, ja, du kan läsa Psalmen 23. Du kan läsa Psalm 103 som Tommy läste här. Du kan läsa, ja, Det finns massor med texter du kan läsa som är fantastiska. Och så ber du helige ande, bara låt ordet få bekänna mig just nu. Då är det som att du bara känner hur tankarna bara liksom lugnar ner sig och du blir fokuserad på Jesus. Och sen kan du koppla på din ande och så ber du tunger och bara älska Gud. Då kommer du känna så här att du bara är med Gud. Det behövs det inga ord. Du bara liksom, du betraktar honom. Därför att det står, saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Målet är att du ska se Gud i din ande. Alltså få en, bara, du bara, det enda du tittar på, det är Jesus, det är Gud själv. Din fokus är på honom och så känner du bara vilken fantastisk kärlek han har till mig. Hur mycket han älskar mig. Det är detta. Men Gud vill ha hela ditt hjärta. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela din kraft. Av hela ditt förstånd. Och Gud, han älskade dig först. Gensvara till Guds kärlek till dig. För han älskar dig gränslöst. Obegränsat. Varenda stund. Även när du inte tar tid med honom. Så älskar han dig passionerat. Och han vill att du bara ska gensvara till hans kärlek. Du får den här hungern. Jag ber dig nu Jesus nu. Att du ska nu välsigna varje hjärta här Jesus. Jag ber här att du bara nu öppnar varje hjärta. Just nu att öppna sig helt och fullt för dig. Jag bara ber nu helige ande att du nu betjänar varenda person just nu. Och bara liksom möter till ande, själ och kropp. Tack Herre för att du älskar oss så mycket. Och Jesus, jag Jesus ger mitt hjärta till dig Jesus. På nytt igen Jesus. Jag lägger ner mitt liv för dig Jesus. Den stora kärleken. Älskar dig Jesus av hela mitt hjärta. Du är underbar Jesus. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.